Modig och rustad är ju tematiken för de här dagarna. Tycker det är fina ord, tycker om dem. Men jag tror att vi ska sortera lite i vad vi menar med det och vad vi kanske inte menar med det. Så att inte fokus helt hamnar på oss själva. Jag tänker att det finns någonting vackert med frikyrkan. Jag vet ju inte vem du är som är här. Jag känner inte alla. Du kanske har slunkit in här och inte riktigt vet vart du är. Om jag bara fick liksom prata till dig som känner den här världen lite först, så är det ju något väldigt vackert med frikyrkan som agerar, som möter behov, som sänder. Vi hör om någon folkgrupp någonstans i världen som aldrig har hört om Jesus. Då skickar vi dit folk. Vi hör om en grupp människor som är på flykt och är på väg hit ifrån Ukraina. Då öppnar framförallt frikyrkofamiljer sina hem och ser till att det händer. Det finns något väldigt vackert med det. Och ibland när jag hör människor säga det är så typiskt frikyrkan, då brukar det nästan aldrig betyda något bra. Eller hur? Då brukar jag tänka på de här sakerna. Ja, det är också typiskt frikyrkan. Vi har varit duktiga på att möta behov. Vi har varit duktiga på att agera. Men risken med det, om det finns alltid baksidan med alla styrkor. Och risken med det skulle kunna vara att vi tror att allt hänger på oss. Att vi ställer uppdraget i centrum. Det är vi ganska bra på. Och allt som inte handlar om att Jesus står i centrum riskerar att göra oss väldigt, väldigt trötta. Så det tänker jag prata om ikväll. Rubriken för min predikan är Han är redan där. Hur funkar det här med världens behov och den kristna kyrkan egentligen? Ja, vi ska komma dit. Men vi börjar i en annan ände. Vad är egentligen en kristen? Det är en fråga man kan fundera en stund över. Jag tror att jag skulle få lite olika svar här inne. Om du skulle definiera vad är egentligen en kristen. Den bästa definitionen jag någonsin har hört, den kommer ifrån en norsk pastor och retritledare som inte lever längre, som heter Edin Lövås. Han har sagt att vad kristen är att vara förenad med Jesus och med hans intressen i världen. Är inte det ganska fint? Att vara kristen är att vara förenad med Jesus och med hans intressen i världen. Och du kommer aldrig någonsin att ställas inför en större inbjudan, en större öppning i ditt liv än att följa Jesu fotspår. Oavsett om du har gjort, liksom tackat ja till det många gånger förut. Eller om du är den där som kanske slank in här idag och undrar vad är det här för ställe. Och då skulle jag bara vilja fundera tillsammans med dig en stund. Vad betyder det att förenas med Jesu intressen i världen? Låt mig få ta några nedslag. Vi börjar i början av bibelberättelsen. I skapelseberättelsen så är det ju så att Gud skapar. Han talar ut hela tillvaron ur sin egen mäktiga mun. Allting finns på plats när människan dyker upp på scenen. Du som bär på enormt mycket ansvar över dina axlar. Kom ihåg att när människan kommer in på scenen, då är allt redan klart. Den första heldagen i människans tillvaro är en vilodag. Vi tänker ju att det är den sjunde dagen, det är det ju på ett sätt. Men för människan är det faktiskt den första. Alltså, vad är det hela den där berättelsen ska berätta för? Det finns massor av saker vi ska uppfatta i den där. En av dem är, det börjar alltid med Gud. Han var redan där. Så småningom ligger Jakob och sover med huvudet mot en sten. Och så drömmer han, du vet, om den här stegen som går mellan himmel och jord. Och så kallar han den där platsen för Betel. Betel, som betyder Guds hus. Varför gör han det? Jo, för han säger, Gud var här men jag visste inte det. Han var redan där. Så småningom hamnar Israels folk i slaveri. Och efter 400 år så går en gammal man som heter Mose i öknen och vallar får. Men Gud, han har lyssnat till lidandet och till smärtan. Folket längtar efter befrielse. Och när Mose står vid den där brinnande busken med helig mark och han är barfota och han har aldrig varit med om något liknande. Han hör Gud tala och Gud har börjat agera på nöden i Egypten. Han var redan där. Långt, långt senare kommer profeten Elisha, eller Elisa som det stod i den gamla översättningen, och hamnar i onåd hos den arameiske kungen. Och en morgon får profeten, när profetens lärjunge tittar ut ur tältöppningen, så står en hel armé runt omkring dem. Det är en jättedålig start på dagen. Han tittar ut genom sin tältöppning och bara, nej, hur ska detta sluta? Och profeten Elisa ber, Herre, öppna hans ögon så att han kan se. Du som är van kyrkobesökare och bibelläsare kanske kommer ihåg den här berättelsen. Lärjungen, profetlärjungen, får öppnade ögon och så ser han en osynlig armé som står på bergen runt omkring, på höjderna ovanför. Gud var redan där. Vi spolar fram igen. Petrus, lärjungen, han ber sina dagliga böner. Och för honom och hans judiska vänner i den allra, allra tidigaste kyrkan så är hedningarna, alltså de som inte har judiskt påbrå, det är en no-go-zone. De vidrör man inte. Till dem kan man inte gå hem. Och så ber han på sitt tak och så ser han en syn som så småningom får honom att gå hem till hedningen Cornelius hus. Det är så lätt för oss med facit i hand att tänka, det var väl inte så märkvärdigt. Det är en otroligt anmärkningsvärd sak att juden Petrus kliver in i det där huset. Han försöker argumentera med den där synen, nej, 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 jag tänker inte. Och till sist så har Gud lett honom dit och så får han berätta för Cornelius och hela hans hus om Jesus. Det är så liksom färdigt på något sätt, därför att Gud var redan där. Och tror att du redan har fattat poängen med den här predikan. Guds handlande föregår alltid vårt. Det där är viktigt att komma ihåg. Helst om man är en lite ansvarstagande frikyrkomedlem med spända axlar som möjligen tar lite för stort ansvar för både Gud och världen. Så vi läser en märklig bibeltext, Lukas 10 och vers 1. Där står det så här. Vi kommer in mitt i Jesus berättelsen. Då står det, därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Vänta här nu. Om jag hade varit i Jesu kläder, vilket jag uppenbarligen inte är, men då hade jag tänkt så här, jag har 3 år på mig. Uppdragsbeskrivningen är ofattbar. Jag ska rädda världen. Jag rör mig på ett område, alltså no offense, men jag rör mig på ett område stort som Småland. Skriver inga böcker, faktiskt. Utan det är på ett sätt väldigt begränsad yta och en märklig strategi. Och så skickar han ut 72, man tänker att han skulle liksom göra det för att mångfaldiga sig själv. Hade jag varit i hans kläder hade jag tänkt, jag skickar dem naturligtvis till de städer dit jag själv inte hinner. Men det gör han inte. Utan det står att han skickar dem till de städer dit han själv tänkte gå. Är inte det lite konstigt? Han skulle ju kunna tänkt, vi delar på det. Ni går till öster så går jag till väster. Och här i finns en enorm hemlighet för oss att uppfatta. Allt vilar i Guds händer. Han är den som sänder. Men han är först den som verkar. När vi ber så ber vi på ett, som ett gensvar på att Gud redan har talat. Det är inte heller så att vi i bönen är de som får saker gjorda. Vi ber inte för att flytta på Gud. Vi ber inte för att sätta Gud i rörelse. Utan vi ber som ett slags replik på Guds tilltal till världen. Vi talar med Gud för att han har talat med oss. Världen kom till för att Gud talade. Allt sker med sin början hos honom. För många år sedan, jag har tjänat som EFK-pastor i många år, Evangeliska Frikyrkan. För ganska många år sedan hade vi en pastorskonferens. Samlade alla medarbetare till en konferens i Örebro, som ju är så nära Mecka man kan komma om man är EFK-are. Och rubriken för den här konferensen, den var "Allt börjar med dig". Det var rubriken för den här konferensen. Ja, exakt. Oj, sa någon. Var det du? Ja. Jag tänker att någon borde fått sparken faktiskt efter den annonsen. Kan du tänka dig alla dessa ganska slitna pastorer och ungdomsledare och barnpastorer och familjeansvariga och allt vad vi kallar oss. Som kanske sliter lite med att resultaten uteblir. Som lite för ofta fastnar i sig själva. Tänk om det är mig det är fel på. Om jag bara predikade lite bättre eller bad lite mer eller kunde lite mer eller var lite mer sharp eller vad det nu än är liksom. Man är så sliten periodiskt och så kommer man till en pastorskonferens som heter "Allt börjar med dig". Det är förfärligt. Eller hur? Inget börjar med oss. Vem kom på det? Jag vet vem det var, men jag tänker inte säga det. Alltså, vi lyssnar till vad Gud säger, vad han vill, vad han gör i världen, vad han gör i församlingen, vad han gör i ditt grannskap, vad han gör i våra liv. Och så samarbetar vi med det. Därför är vårt uppdrag inte att sätta Gud i rörelse. Han är ju redan där. Utan att försöka få hjälp att se och samarbeta med det han redan gör. Att vara kristen är att förenas med Jesus och med hans intressen i världen. Jesus, han säger själv så här i Johannes 5 kapitel. Sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Och så småningom kan han säga, när han har uppstått från de döda, så blåser han anden på lärjungarna och så säger han, så som fadern sände mig, så sände jag er. Ser ni hur det är som ett slags dominobrickor som faller här, va? Fadern agerar, sonen gör det som han ser fadern göra. Alla sonens lärjungar gör det som Jesus gör. Vi förenas med Jesu intressen i världen. Kan man lyfta den här? Det kan man inte, va? Man kan lyfta den med den. Tänk dig att det här är en skål. Ni ser att det är en skål, va? Det här lärde jag mig när jag åkte på en retreat en gång, och det här skickar jag med glädje vidare till er. Man kan tänka om sitt liv, enkelt uttryckt, på två sätt. När vi ber för våra vänner eller vår arbetsplats eller vad det är. Antingen så börjar jag min dag med att be: Gud, fyll den här skålen nu med din kraft och din närvaro, som en slags symbol på våra liv, så att det här räcker under min dag. Och så möter jag människor, mina kollegor, mina grannar, mina barn eller barnbarn, mina gamla föräldrar, you name it. Allt det där som är ditt liv. Och så ger du ur den här skålen. Det finns två problem med det. Det ena är att vi kan få för oss att vi är utgivande. Det är bara Gud som är det. Han äger alla källor i sig själv. Alla vi andra är mottagare. Det finns en uppenbar risk med en sån hållning till livet att jag drabbas av ett visst mått av Messias komplex. Det andra problemet, det är att när jag möter Micke och liksom umgås med honom, så finns risken att det byggs in en liten idé hos mig att han håller på och äter av mina förråd. Då gäller det inte att möta för många. Ta det slut. Jag kan också välja att tänka precis tvärtom. Jag börjar min dag med en tom skål. Och så tänker jag, eller ber jag: Jesus, fyll min skål idag genom de människor jag ska möta. Känner du hur axlarna sjunker lite? Då handlar det inte så mycket om mig. Och rörelsen är inte hela tiden ut från mig. Utan det lite paradoxala blir att jag ibland rustas och fylls på i mötet med de andra människorna som finns i min närhet. Om den var helt obegriplig så kan du glömma den. Men för mig har den hjälpt ganska mycket faktiskt. Att liksom få vända. Och då kan jag avsluta min dag med att be: Jesus, öppna mina ögon nu. Så här ber jag ofta på kvällen. Öppna mina ögon nu och visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Och vad du har talat till mig på vägen. Du som känner din bibel, du är med på att det där är en blinkning till en text i Lukas 24, när jag nämnde om den på eftermiddagen, när Jesus möter Emmaus vandrarna som inte förstår att det är Jesus som går förbi dem förrän i efterhand. På det sättet kan jag öva min blick i att se och upptäcka hur han redan är i det liv som är mitt. Bibeln kallar oss till att vara ljus för våra grannar, för våra vänner, våra kollegor och klasskompisar. Men landar inte då hela ansvaret återigen tillbaka på oss? Nej, men det fina med det här, så det är att Jesus också beskriver sig själv som världens ljus. Så återigen är det som att vi kopplar upp oss mot det Jesus redan gör i världen. Vi kopplar upp oss mot den han redan är. Han är redan där. Han verkar i människors liv. Han rör sig i människors liv. Inte nödvändigtvis på ett sätt så att de känner igen det. Men han är redan där. Och ibland kan vi få vara med och hjälpa människor att se det. Eller koda upp det. Vill ni följa med mig till en bibeltext till? I Apostlagärningarnas 14 kapitel. Det här tycker jag jättemycket om. Paulus och hans vän Barnabas, de predikar i en stad som heter Lystra i nuvarande Turkiet. De botar en man som har varit lam sedan födseln. Och då är det så här att det finns en myt i den här kulturen att en dag kommer de grekiska gudarna Zeus och Hermes att stiga ner på jorden förklädda till människor, och då gäller det att vi känner igen dem. Och när det här undret sker, då tänker de: där är de. Och så plockar de in stora tjurar som de ska offra till de här två predikanterna för att de tror att de är grekiska gudar. Då kommer vi in i berättelsen. Vers 15. Vad tar ni till, ropar Paulus. Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. När jag var så där 21-22 hade gått bibelskola och var ute och reste i ett evangelistteam, då skulle jag aldrig ha predikat på det här sättet. Då skulle jag ha sagt något i stil med det här. Ni har ingen aning om vad riktig glädje är eftersom ni aldrig har mött Jesus. Så skulle jag förmodligen predikat. Men det gör faktiskt inte Paulus. Utan han talar med människor som precis har varit villiga att offra tjurar till gudar. Och säger, vet ni, Gud, han har rört sig i era liv. Han har fyllt era hjärtan med glädje. Han har gett er regn från himlen och skördar att skörda. Han är ursprunget till all godhet. Ni vet som i sån gamla deckare där man hela tiden säger follow the money. Om du backar bakåt så kommer du att hitta alltså alla pengatransaktioner, så hittar du skurken till sist. Och så är det som att Paulus säger följ glädjen, följ godheten, följ skönheten baklänges och se vem du möter. Till sist kommer du att möta Gud i himlen. Som att varje gång mina grannar får skörd i sin pallkrage, de får betydligt bättre skörd än jag får i min, kan jag berätta. Varje gång de äter en god middag, kramar sina barn, har sex med varann, lever ett gott liv, ser en solnedgång, njuter av livet. Gud är redan i förväg i deras liv. Ingen skönhet, ingen glädje finns där utan att Gud till sist är dess ursprung. När de går på en konsert, ett museum, när de förundras över fjärilen, smakar Guds godhet, så är det precis det de gör utan att nödvändigtvis veta om det. Han är redan där. Jag hörde en gång om en fängelsepräst som skulle gå i pension. Och efter honom kom en betydligt yngre kollega. Och så var det dags för introduktion. Han skulle ha sin första dag på jobbet, den här unga fängelseprästen. Och den gamle och erfarna fängelseprästen sa så här: John, jag hoppas att du inte har kommit hit för att ge Jesus till de här människorna. Och den yngre kollegan hajade till lite, va? Det måste väl ändå vara hela poängen. Då säger den äldre: nej, du har kommit hit för att möta honom. Han är nämligen redan här. Det spelar roll hur vi ser på människor i vår vardag. Och ibland har vi liksom... Jag fattar ju vad vi menar när vi säger att vi kommer med Jesus till världen. Jag har egentligen inga större problem med det. Men... vi har ibland en övertro på vår egen roll och det har gjort oss enormt spända i axlarna. När profeten i Gamla testamentet beskriver skillnaden mellan avgudarna och den levande guden, så säger profeten, man går ut i skogen och hugger plockar en fin träbit, går hem och hugger en avgudabild av den. Den får man luta mot ett träd. Man får bära runt på den för den kan inte gå själv. Den kan inte prata, den kan inte göra någonting. Och så kontrasterar han det med himmelens Gud som har skapat himmel och jord. Och så är det som att vi får två bilder. Den Gud vi har konstruerat själva, den måste vi bära på. Men den Gud som har skapat oss, han bär oss. Så du som är trött och sliten och tänker, jag vet inte om jag orkar fler budskap om att vara modig och rustad. Ställ ner din Gud och låt dig bli buren. Med den gamle prästen i fängelset kan vi upptäcka att lutningen i tillvaron är att det är i vår vardag vi möter honom. Det är där vi kan uppfatta Guds röst. När du går till skolan på måndag, när du åker till universitetet eller när du hänger med dina grannar, när du går på något årsmöte i samfälligheten, när du går till jobbet, när du krånglar med vad du nu gör till vardags, tänk om du skulle våga be Jesus öppna mina ögon så att jag kan se att du redan är här. Och hjälp mig att förenas med dina intressen i världen. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus, tack för att du är här med allt du är och med allt du har. Tack för att allt kretsar kring dig. Tack för att du bär världen och att du aldrig tappar taget. Tack att du bär våra liv. Tack att du bär våra vänner och grannar och arbetskamrater och alla de människor som du har liksom ställt oss bland. Vi ber, kom med ditt rike. Låt din vilja ske. Låt oss ingå i det du gör i världen. Vi vill ta det på allvar. Vi vill arbeta hårt. Men tack att allt börjar med dig. Amen.